Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Ja, okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Hjärtligt välkommen till podden Fråga Anders och Måns. Om du aldrig förr har lyssnat på oss så går det till så att lyssnarna skickar frågor och sen gör vi vårt bästa för att svara på dessa frågor. Vi läser på, researchar, men ibland kan det ändå bli fel. Så därför väljer vi att kalla den här podden för ett diskussionsunderlag, eller hur? Anders Johansson,
ja,
som sitter mitt emot.
Ja.
Hur står det till?
Det är bra. Ett misstag. Jag råkade placera min dator häromkvällen väldigt nära en kandelaber med tända ljus. Och nu stod både den här kandelabern och datorn ganska nära ett fönster, och ett visst kallras fick de här ljusen då att droppa ganska mycket ner på min dator.
Steg in ner på datorn?
Ja, så visst att tangenten sitter lite fast. Ja. Så om jag uttalar ordet sol, ol, svavelsyra, vavelyra och salsasås som alla å, så är det därför.
Aj, aj, aj.
Jag har lite problem med bokstaven S fortfarande. Har det hänt dig något?
Ja, men för några månader sedan så berättade jag att jag blev chockad när jag provade mina favoritjeans som jag inte hade haft på ett tag.
Ja.
Jag såg inte klok ut, de var supertajta!
Nej, en vän till mig hade hört det inslaget och skrattade så gott. För att hon kände att, ja, just det. Så det där känner jag igen, ja. Ja.
Hon kände igen sig?
Ja.
Ja, eftersom jeansen inte hade krympt i garderoben så kom jag fram till att det var min smak som hade förändrats utan att jag hade märkt det. Jag provade fler byxor och alla var lika trånga. Mina ben såg ut som två stickor och brallorna var genant avslöjande i renen.
Alltså att man såg formen på din snopp?
Nej, men! Detta förstod alla, varför behöver du säga det så? Hur kunde jag gå runt så här? Va?
Ja.
Jag gjorde en brutal utrensning i garderoben. Skänkte bort säkert 80% av alla mina byxor. Mm. Det vill säga typ 4 par.
Mm.
Kändes superskönt.
Ja.
Tills jag igår läste den här rubriken.
Nej.
Skinny jeans are back! Va?
Nej.
Jag är så hopplöst ur synk med trender,
ja,
att jag gör mig av med saker exakt när de börjar bli trendiga.
Men jag har ju berättat att jag fick ju bråka med min jeanshandlare för att jag skulle få ett par skinny jeans. Jag vill inte ha några andra.
Jaha.
Så där ska du inte se ut, sa han. Du ska ha breda jeans som ska gå upp över naveln och vara breda överallt. Nej, det vill jag inte ha, sa jag. Och vi hittade på lagret ett par jättetajta. Så nu är jag rätt igen. Jag var så fel, nu är jag rätt.
Nu eftersträvar inte jag att vara trendig,
ja.
Men jag vill ju inte gå runt och se ut som en clown.
Nej.
Det vill jag inte. Och därför har jag kommit på ett knep till oss medelålders människor, Anders, som du och jag.
Jaha.
Eftersom mode går i cykler,
mm,
och vi alltid kommer att vara ur fas,
mm,
så borde vi klä oss mot vår egen smak. Mm-hmm. Tvärt emot vad vi tycker är snyggt.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Vad är det fulaste du kan tänka dig?
Pumps.
Pumps?
Ja.
Alltså högklackade skor?
Ja, det är en damsko, en halvuppklädd damsko där man ser halva tån.
Om det är det fulaste du vet så är det det du bör klä dig i.
Jaha.
För att ha en chans att inte gå omkring och se ut som en idiot.
Ja.
Och vara lite trendig.
Ja.
Själv har jag idag på mig ett par beige chinos,
bootcut,
och så då med kalsongerna utanpå byxorna.
Ja.
Och redan på väg hit såg jag ett par ungdomar som tittade uppmuntrande på mig.
Ja. Ja. Du ljuger!
Anders, vad har hänt dig sen sist?
Jag vet inte, jag har lite ångest. Jag vet inte, du vet, ibland kan man inte hålla sig. Jag tror du kan känna igen det. Känna igen det här. Vi låtsas lite, Måns.
Mm-hmm.
Vi låtsas att du har lite ont om pengar.
Det behöver vi inte låtsas.
Men så ser vi.
Låtsas att du har köpt antikviteter och därför har lite ont om pengar.
Du har redan köpt massa antikviteter. Du har jätteont om pengar, tänker vi.
Ja.
Men så är du ute och så ser du framför dig en keramikskapelse av stålhane. Eller kanske en ljusstake signerad Bilbo Silverkant. En gaffel i ny silver av Fredrik Spång. Språngbock ju! Oj, tänker du, wow! Det här behöver jag inte. Du behöver ingen golvkruka, absolut ingen kandelaber. Besticklådan är redan full. Men du måste
kan inte... Jag har inte mer kandelabra i besticklådan.
Nej, men det här är gaffeln i ny silver av Fredrik Språngbock.
Ja, ny silverbestick, det pallar man inte. Nej, förlåt.
Du kan inte hålla det, Måns.
Nej, det är klart jag inte kan.
Du köper den.
Ja.
Krukan, kandelabern och gaffeln.
Mm.
Sen måste bli du glad.
En liten stund så får jag ångest för att jag inte har några pengar kvar.
Nu är jag inte så intresserad av vare sig kandelabrar eller stålhanar. Men jag är inte likadan. Problemet är att mina begär växer av större saker än gafflar. I fredags så var jag ledig halva dagen. Det var lite varmt ute och jag åkte på en utflykt. Jag åkte till Stångby i närheten av Lund. Jag visste nämligen att där fanns en liten senapsgul brittisk sportbil till salu. Nu har jag absolut inte plats för ännu en bil och jag har inte råd med ännu en bil. Speciellt inte den här bilen jag köper brukar kosta runt 10 000, inte 60 000 kronor. Jag skulle bara titta lite.
Ja, bara titta lite.
På den senapsgula sportbilen. Nu äger jag en senapsgul sportbil. En 52 år gammal. Den saknar tak och är av märket MG och bär det politiskt inkorrekta modellbeteckningen Midget. En MG-dvärg. Det döper man inte bilar till nu för tiden. Men det säger lite om den här bilens storlek. Den är stor som en toffla av storlek 48. Stort för tofflor, litet för att vara bilar. Är den praktisk, tror du, Måns? Nej.
Praktisk, den har inget tak.
Nej. Är den stor? Nej. Är den tuff? Ja. Sitter ratten på fel sida? Oh ja! Har den världens sämsta elsystem? Lukas, där jorden är negativ? Ja! Kommer det innebära bekymmer? Absolut! Får mina barn plats i den? Nej! Kommer den att hålla? Absolut inte! Är jag glad? Ja! Jag är superglad för min senapsgula sportbil. Nu äger jag 6 bilar och en båt. 2 Oj. Bilar fungerar, båten står på land. Nu har jag tänkt så här, jag fyller snart 50, Måns.
Ja.
Jag försöker rättfärdiga mitt köp med det här. Ska man fylla 50 får man väl manifestera det. Jag har köpt en krisbil, tänker jag.
Ja, vänta, du köpte en bil och nu hävdar du att det är en 50-årskris. Folk brukar tvärtom köpa en bil och sen hävda att det inte är en 50-årskris.
Nej, jag är snart 50. Det kommer att synas de 2 dagar om året som den brittiska sportbilen rullar. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Vi börjar nu! Dagens första fråga, Måns, den ska du ta tag i. Vad handlar det om?
Ja, den börjar liksom med lite återkoppling. I förra avsnittet så nämnde du Anders en forskare vid Kellogg School of Management. Så här skriver Lena. Ni pratade om Kellogg School i förra avsnittet och fnissade åt att skolan heter som Flingorna. Men Flingorna är döpta efter en doktor Kelloggs.
Mm.
Och nu kommer en bra historia. Dr. Kelloggs uppfann torkade majsflingor och sålde dem som en medicin mot onani.
Ja, det här känner jag igen, ja. Just det.
Hälsningar, Lena. PS, kolla gärna upp om detta stämmer. Ja. Anders, och du har talat om det?
Ja, men det ringde en bekantskaphetens klocka i hjärnan när du nämnde det här.
En bekantskaphetens klocka ringde.
Ja.
Ja.
Den låter så. Pling, 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 pling.
Ja, men det här har jag läst många gånger på vårt underbara internet. I några olika varianter. Dels att Dr. Kellogg menade att man skulle bli mindre sugen på masturbation om man åt hans cornflakes.
Alltså att man inte vill, ursäkta språket, runka om man äter något gott.
Nej, han sa citat, hälsosamma ätbara anti-onani-morgonflingor. Och att man skulle bli mindre sugen. Aha. Av någon anledning. Ja, ja. En annan variant jag läst är att de från början inte skulle ätas.
Nej.
Utan funktionen var att man spred ut flingorna i någons säng. Och att man då kunde höra om någon låg där och självbefläckade sig i smyg.
Ja, det låter inte sant. Då finns det väl bättre grejer att lägga som låter mer. Ja, ja.
Och trots att jag vet att nästan allt på internet är sant. Mm. Så har jag ändå tvivlat lite på de här historierna.
Ja, det förstår jag.
Så nu har jag kollat upp det.
Underbart.
Först och främst, det finns två bröder Kellogg. Den berömda Dr. Kellogg och affärsmannen W.K. Kellogg. De uppfann cornflakes tillsammans. Men det är lillebrorsan W.K. Kelloggs namnteckning som är på flingpaketen.
Ja, han hade väl tjock penna när han skrev sin namnteckning.
Vem av brorsarna är den här skolan uppkallad efter då?
Ja, det är storebrorsan då, antar jag.
Ingen av dem. Nähe. Utan efter W.K. Kelloggs son, alltså cornflakes-avtagaren.
Aha.
Som 1979 skänkte 10 miljoner dollar till den här skolan.
Han var väl ren på, rik på sitt arv antagligen.
Ge mig lite fri religiös musik.
Va?
Dr. Kellogg föddes 1852 och var sjunde dags adventist i staden Battle Creek, Michigan, USA. Han blev en framstående kirurg och överläkare på ett sjukhus där han utförde 22 000 bukoperationer utan att ta betalt.
Va?
Han tjänade sina pengar på böcker och på att föreläsa. Det låter väl som en sympatisk person.
Ja, han var ju sjunde dags evangelist.
Det låter väl som en sympatisk person, Anders.
Ja, det där med operationen, absolut.
Tycker du det? Minsann, det tycker inte jag. Han var ju rasist.
Jaha.
Jaha,
det nämnde du inte, så jag får väl...
Höll på med ras.
Vill du ha mig ut ur media? Vill du ha mig cancelad?
Han höll på med ras.
Rubrik redan i tidningen imorgon. Ankan hyllar rasist.
Han höll på med rashygien och eugenik. Alltså att man ska sterilisera vissa människor för mänsklighetens bästa. Din favorit höll på med detta. Fy fan!
Nej, jag sa aldrig att han var min favorit.
Nu kanske du hatar honom.
Ja, det gör jag.
Intressant, för han utbildade många afroamerikanska läkare och adopterade över 40 barn, varav de flesta var svarta.
Men han var ju rasist, sa du.
Ja, han gjorde ändå detta. Tog hand om barnen bra. Vad tycker du om honom nu då?
Det är en märklig rasist. Jag har ingen åsikt om Kellogg längre.
Han hade både goda och hemska sidor. Det är så svårt att förstå, Anders.
Nej, vi ska inte tänka svartvitt. Det är det du säger.
Dr. Kellogg och hans fru levde i celibat.
Nämen.
Och det var därför de inte fick några egna barn och istället adopterade. Och han var besatt av onani.
Mm-hmm. Inte så konstigt om man lever i celibat.
Nej, men inte på så sätt att han ägnade sig åt det med besatthet.
Jag tror, vet du vad? Jag satt där. Det här har jag ingen täckning för. Nej. Men om man levde i celibat, jag tror fan Kellogg onanera.
Det vi vet är i alla fall att han tänkte mycket på onani.
Mm.
Hur dåligt det var. Han sa så här: om samlag är en avskyvärd synd, så är självförorening ett dubbelt avskyvärt.
Ja, men varför skulle samlag vara en avskyvärd synd?
Och i en bok listade han några av de skadliga effekterna av masturbation.
Ja.
Humörsvängningar,
aha,
dålig hållning,
aha,
akne, epilepsi, hjärtklappning och en förkärlek för kryddig mat.
Vad är det här med att onani, att man skulle vara mycket mot onani? Vad är det?
Allt detta kan man råka ut för om man bara en enda gång masturberar.
Jag tror att man får mer hjärtklappning av att inte onanera, det tror jag.
Allt detta förklarar ju varför Dr. Kellogg uppfann ett botemedel mot onani. Konflikt. Problemet är att det är inte sant.
Men det var sant det här, hans åsikter kring onani.
Ja, ja, ja.
Ja, det var bara det här med flingorna som inte var sant.
Alltså så här, Dr. Kellogg ville att hans patienter skulle äta nyttigt och tog hjälp av sin bror W.K. Kellogg för att ta fram ny nyttig mat.
Ja.
Och när brorsan experimenterade med vete så råkade han göra frasiga veteflingor. Så de började servera på det här sjukhuset och patienterna älskade flingorna. Och när de väl blev utskrivna så ville de att de skulle skicka hem flingor till dem. WK Kellogg gjorde flingorna majs istället, dränkte dem i socker och förstod att han hade en potentiell världshit.
Ja, men skulle det inte vara nyttigt?
Exakt, men brorsan Dr. Kellogg, ja, han vägrade.
Ja.
För med socker så var ju inte flingorna nyttiga längre.
Nej.
Nej, exakt. Dr. Kellogg vägrade, de bråkade och WK Kellogg bröt sig loss och grundade ett nytt företag. Och så här står det på internet. Inom bara några år var Kellogg's Cornflakes kända över hela USA och fanns i de flesta kök.
Och då var det socker på dem.
Då var det det, precis, precis. Så brevskrivaren Lena, det stämmer alltså inte att Cornflakes uppfanns mot onani. Men det finns en liten pyrande glöd under all den här röken. När flingorna väl fanns, då sa Dr. Kellogg att de var bra mot onani. Eftersom smaklös mat minskade sexlusten. Medan då kryddstark mat var syndig och gjorde en vild och passionerad.
Nej. Folk, alltså, nej.
Vi går vidare.
Nästa fråga har den friska rubriken en uppiggande fråga om djur och döden.
Mm-hmm.
Hejsan Anders Måns och tack för en underbar podd. Finns det något annat djur än människan som ägnar sig åt begreppet begravningar? Nu menar jag förstås inte att de sjunger salmer och äter smörgåstårta utan mer en slags vördnad genom en ritual eller skydd av den avlidnes kropp eller så. Kan det rent av finnas något djur som gräver ner kroppen? Naturen är ju brutal på många sätt och döda djur blir oftast mat till andra djur eller möjligtvis bara näring till jorden. Men finns det något djur som skulle kunna sägas ha en variant av begravning? Extra intressant är det förstås att fråga hur vattenlevande djur, till exempel delfiner och valar, beter sig när någon viktig stammedlem dör. Ha det lysande, Mårten.
Det här var spännande.
Ja, så frågan alltså, finns det några djur som har någon begravningsritual? Finns det några djur som gräver ner sina, ska vi säga, kollegor? Och hur gör i så fall vattenlevande djur? Det här med begravning, Måns, det brukar ju sägas vara en sak som skiljer oss från djuren. Är det så? Vad tror du, Måns?
Jag vet ju att det finns djur som sörjer avlidna släktingar. Andra primater gör ju det, men även elefanter och kanske delfiner, det vet jag inget om.
Nej, du verkar lite svävande på målet.
Ska vi börja? Jag tänker på är såklart elefanter.
Ja, ska vi börja med elefanter? Ja. Ja, det har ju ofta pratats om, både i Fantomen och i sagoböcker, om att elefanterna har en hemlig begravningsplats.
Ja.
Som är väldigt svår att hitta för oss människor.
Elefantkyrkogården, heter det så?
Vad tror du finns den?
Jag för mig att när en elefant känner att nu är det dags att de promenerar till ett särskilt ställe för att dö där.
Mm, nej, så är det inte riktigt. Men vi kan ta en elefanthistoria. Den 10 oktober 2003 så studerade forskare en svårt sjuk elefant. Elefanten kallades för Eleanor. En av betarna var bruten, hon drog med snabeln i backen och man förstår att hon har inte långt kvar. Elefanten Eleanor välte omkull. Detta uppmärksammade en annan elefant, Grace, och försökte ställa Eleanor upp. Det gick inte. Resten av flocken gick vidare, men Grace stannade med Eleanor cirka en timme tills solen gick ner. Nästa morgon dog Eleanor. Det var inte så mycket, kan man tänka. Det var lite fjuttig att en elefant stannade med en annan döende elefant en timme.
Mm.
Men sen, dagen efter, så besökte 5 olika elefantgrupper kroppen. De luktade och petade på kroppen, trots att den hade blivit angripen av hyenor och lejon och gamar. Elefanterna stannade sådär 100 meter från kroppen så länge solen var uppe i flera dagar.
Så var de där och sörjde?
Ja.
Eller bara kollade om Eleanor skulle pigna till?
Nej, detta har man sett då, vid andra tillfällen. Och forskarna tror att elefanterna gör så här, att man beter sig lite så när en flockmedlem dör, som en liten ritual. Lite som en katolsk likvaka ungefär.
Aja.
Enligt George Whittemeyer, zoolog, så säger han så här, att elefanter verkar visa respekt för den avlidnes kropp genom att höja en fot över den avlidna eller andra meningsfulla gester.
Mm. Mm.
Så elefanter går fram alltså och håller foten över den döde.
Mm. Mm.
Någon slags ritual. Elefantforskare Martin Meredith har observerat en elefantfamilj
som täckte över den avlidne med löv, jord och trädgrenar och stod tysta runt den avlidne under följande 2 dagar.
Jaha.
Och här närvar vi oss något som liknar en begravning, eller hur, Måns?
Absolut.
Man petar över lite löv och grenar.
Det är typ vad vi gör ju.
Men annars så tänker jag, om man ska hitta ett djur som beter sig som människor, så ska man kanske titta på lite närmare släktingar. Alltså, ska man leta upp sina borttappade nycklar, kanske man börjar med att leta i jackfickan och inte hemma hos sin för detta gympalärare.
Så elefanten är för detta gympalärare?
Ja, schimpanser är jackfickan.
Ah.
Ja. En schimpans vars avkomma dör har man sett bära avkomman i flera dagar. Alltså klappa, bära omkring och sköta om den döda kroppen. Man tar bort insekter, håller den ren och slutar med det här först när kroppen inte längre går att känna igen som en kropp.
Oj.
Det är inte en begravning på det sättet, men det är ju fortfarande någon form av vördnad och en ritual. Och flera andra sorters apor har liknande beteende. Men är det en begravning? Nej, det vill jag inte påstå.
Det är inte en begravning.
Nej, sen hade vi undervattensdjur. Delfiner, det är ju allmänhet det djur som vi människor tror mest om. Eller hur? Vi tror gott om delfiner.
Mm.
Har de begravningar, tror du?
Nej, jag tror inte.
Nej, i alla fall inte den meningen att de begraver sina döda på havsbotten. Men väl en begravningsstund, kan man säga. Man har många gånger sett delfiner vaka över döda kollegor. Jag säger, tycker jag,
nej, men kollegor, det är en så himla dumt ord.
Jag tycker det är härligt.
Som att delfiner framförallt jobbar tillsammans.
Ja, men det gör de. Men de fångar fisk ihop och de gör ju det mesta upp. Jag tycker delfiner...
Ja, framförallt så är de väl en familj. Det är väl släktingar framförallt.
Jag tycker att du kan
kalla dem... Snarare än arbetskamrater.
Nej, kollegor säger vi. När forskare har velat försöka liksom föra bort döda delfiner har de flera gånger blivit bortjagade.
Av andra delfiner?
Av andra delfiner. 2001 observerades en grupp delfiner och en kalv dog. Då arbetade de närvarande...
Alltså en delfinkalv.
Ja, ja, just
inte
det.
En kokalv.
Nej, nej, delfiner har ju kalvar.
Ja.
Ja, valar kalvar ju.
Mm.
Och utkommer en kalv.
En valkalv.
Eller en ny kollega, det är vilket man vill. Då arbetade de andra närvarande delfiner tillsammans för att hindra andra från att närma sig den döda kroppen.
Ja.
Man visade tecken på aggression och man jagade bort fåglar som skulle äta på den döda kroppen.
Ja.
Men det är ju inte en begravning. Sorg kanske. Någon form av vaka. Vi människor har ju länge hoppats på att djur inte ska kunna känna sorg eller tänka eller känna något vettigt överhuvudtaget. Det är ju liksom lättare att slakta och äta upp djur då.
Ja.
Nu är det nog inte så, tyvärr. Eller hurra. Det är ju beroende på vem man är. Nu ska vi prata om skator. Tror du de har begravningar, Måns?
Jag har ju sett överkörda skator och inte ser det ut som de, att det kommer andra skator och försöka begrava dem.
Enligt Dr. Beckhoff vid University of Colorado så verkar skator hålla begravningar för sina avlidna. Han studerade 4 skator och hur de reagerade på en annan avlidna.
Han studerade 4 skator?
Ja, och kollade hur de reagerade på en avliden skata. Och då närmade sig 2 andra skator och pickade försiktigt på den skatan. Och sen la 2 andra skator lite gräs ovanpå den avlidna skatan. Och så stod alla runt den avlidna skatan som om de höll en vaka.
Mm.
Skator verkar i alla fall göra det bästa för att begrava sina kollegor.
Han har tittat på 4 skator och sen, ja. Han kan inte dra så mycket slutsatser.
Men finns det då djur som gräver ner sina döda kollegor?
Det finns så många olika sorters djur.
Ja.
Jag tror och hoppas att det finns något djur som gräver ner sina döda släktingar.
Ja.
Artfränder.
Ja, i form av en begravning, tänker du?
Ja.
Ja. Rävar och grävlingar.
Va?
Gräver ner döda kollegor.
Döda grävlingar ser man längs vägarna hela tiden. Ja. Mm.
Man har observerat både rävar och grävlingar dra döda kroppar långa avstånd och sen gräva ner dem. Är det här begravningar, tror du, Måns? Nja, man vet såklart inte, men nja. Rävar äter ju kadaver. I vissa fall även döda artfränder. Och man misstänker att rävar drar kroppar och gräver ner dem för att spara som någon form av nödmat.
Så det är... Ja, men det är ju inte så människor. Nej. När vi begravar en släkting,
ja.
Det är ju inte för att vi ska äta dem sen.
Nej, så att det kan vi inte kalla en begravning. Grävlingar däremot, de äter inte kadaver.
Nej, de är inte asätare.
Varför gör de då detta, tror du?
Vi har ingen aning.
Nej, de gör det nog, tror man, för att städa. Förmodligen drar man bort döda kroppar från bon och även från revir för att de luktar och drar till sig ohyra. Så deras begravningar är mer någon form av hushållsarbete.
man städar bort döda släktingar.
Ja, precis. Så skatan är det djur jag hittat som ägnar sig mest åt något begravningsliknande. Vet du något mer? Forskar du på djur som dött? Skriv till fraga@andersochmans.se. Och nu återstår bara frågan. Finns det något djur som lagar smörgåstårta? Det borde det finnas.
I några avsnitt har jag efterlyst det svenska ord med flest betydelser. Leder gör ordet, kommer du ihåg Anders?
Nej, vad?
Led.
Led, ja, just det.
Med 8 betydelser. Och vi har fått fler förslag.
Det är inte homonymer utan homofoner vi letar efter.
Exakt. Anders, du är domare och poängräknare. Och Aha. Vi börjar med ett brev från Marie. Aha. Mitt bidrag är ordet skär. Det kan vara ett substantiv. Alltså land omgivet av vatten som i skärgård.
Absolut, ja.
Det kan vara ett adjektiv. Som i färgen skär.
Absolut.
Det kan vara ett verb som i skär upp limpan.
Ja, jag skär bröd, ja.
Tack och bock, Marie.
Ja, Marie, det var jättebra, men det är ju ingen vinnare. Det fick ju bara 3.
Staffan har också skrivit. Jag har för mig att ordet så ligger bra till när det gäller olika betydelser.
Aha.
Och så först här har han 4 olika adverb. Aha. När så är adverb. Mm. Först, på det sättet. Så här.
Ja, just det.
Andra, till den grad, så pass.
Ja, just det.
Så pass, ja. Någonting. Tredje, efter detta, så var det dags för prisutdelning.
Mm-hmm. Mm.
Fjärde, därför. Hon var så trött, så hon gick hem tidigt. Därför ja. Hon gick hon hem tidigt.
Ja, just det. Det är faktiskt, ja, jag vet inte hur vi ska bedöma det här riktigt, men visst då.
Sen har han ett pronomen, när så är ett pronomen.
Ja.
I så fall, på så sätt.
Ja, ja.
Sen, när så är ett konjunktion med följden att han frös så att han skakade.
Oj, ja.
Sen interjektion så. Så så.
Aha, ja. Så ja, så ja, så så ja.
Så så.
Så så, ta det lugnt. Så.
Ja, ja och sen ja. Ett verb att så. Ja, det är inte så Amazon.
Ja, just det.
Och sen ett substantiv att så då är ett större öppet laggkärl.
Ett det, så.
Då har jag kollat upp det här och det är ett gammaldags ord för någon slags stor, precis.
Någon slags stor precis.
Bunke i trä, som en tunna, en låg tunna. Så fortsätter Staffan då. Sen är så ett ord som man kan lägga till på många ställen. Här är 4 ytterligare betydelser jag tänker mig. Ett, jag använder det själv ofta som utfyllnad innan jag börjar meningar. Så...
Nej, det är inget ord. Det är inget, nej.
Nästa är, någonting kan vara lite se och så. Skriver han?
Se och så. Ja, det, får man, det är nog med i någon av de tidigare betydelserna.
Tredje förslaget här. Som en fråga med bara ett ord. Så. Som kanske betyder, jaha, hur tänker du nu? Så.
Ja, ja det kan få ett poäng. Ja. Ja.
Hur mycket är du uppe i?
10.
Och sen har Staffan det sista här. Ja. När man säger så. Nej. I betydelse nu får det räcka om någon har hällt upp för mycket.
Ja, nej, det får det inte vara med. Det är med någon av de andra tycker jag. Ja.
Så är ett mycket användbart ord. Ja. Kram Staffan.
Staffan, jag tycker ändå att det var många där som jag tycker det var svårt att vara domare här. Men det får ändå 10 poäng. Det är ändå en såklart ledare.
Vi har
en
ny ledare.
Ja, så.
Och då har vi bara ett enda brev kvar, ett enda förslag Aha. kvar. Det är Gunnar som skriver, hej Anders och Måns, det är homonym i svenska språket.
Det är homofon, ska vi rätta Gunnar då.
Svenska språket som har flest betydelse är ordet för.
Aha.
Först som adverb, du är för liten.
Mm.
Kan du dra för gardinen?
Ja.
Fick du poäng där?
Ja.
Sen konjunktion, öppna ölen fort, för nu är jag törstig.
Aha.
Preposition som anger mål. Han kom hit för att mäkla fred.
Ja, ja, ja.
Som anger orsak. Tack för ölen.
Jaha, ja.
Som anger en relation. Jag köpte bilen för 800 kronor.
Jaha, ja.
Exempelvis med hjälp av cigaretten rullad för hand.
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
Preposition som anger riktning håll. Jag intresserar mig för alkemi.
Jaha, ja.
Sen skriver han preposition som anger genitiv. Jag är ordförande för båtklubben.
Ja, ja, ja.
Verb. Jag fördes. Till sjukhus, alltså för, som om man för något, ja, man fraktar, flyttar.
Jag för dig till sjukhuset, ja. Just det.
Du förde in det onda i Borlänge, skriver Gunnar.
Jaha.
Ja. samt substantivet för motsats till aktor på en båt.
Ja.
Hur många poäng var det då?
Den här domaren har lite för lite språkutbildning, men det gjorde 11.
Det gjorde 11?
Ja.
Då har vi en vinnare, är det så?
Ja, det tycker jag. Här kommer en virvel. Och vi säger grattis till...
Fär!
Det här är kul. Kul för förr.
Att förr skulle vara det svenska ord med flest betydelser. Det var ju för väl.
Ja, det var ju för roligt.
Det var för roligt.
För oss.
Tusen tack alla ni som har skrivit och skickat in förslag.
För inte in fler förslag i vår inbox.
Återkoppling!
Återkoppling! Har du fått någon återkoppling, Ankan?
Ja, i och med det att du avslutar den tävlingen kommer jag initiera en ny. Jag rekommenderade Riksväg 83 och 84.
Ja.
Ja. Hej Riksvägspodden. I förra avsnittet rekommenderade ni Riksväg 84. Den är säkert bra. Men jag skulle vilja slå ett slag för Riksväg 50 mellan Örebro och Lindesberg. Den passerar nämligen en av Sveriges bästa sevärdheter någonsin, Krokodilträsket. Ja, nu har jag googlat det här med Krokodilträsket. Det är en man där som lägger ut upplåsbara delfiner i ett kärr längs vägen. Och,
delfin?
Nej, krokodiler. I ett kärr längs vägen, och sen har han satt upp ett vägmärke som varnar för krokodiler.
Jaha.
Jag vet inte om det är en av Sveriges bästa sevärdheter, men väl roligt gjort av mannen i fråga. Det här tipsade Daniel i Arlöv om. Åh! Som du hör, Måns, vi har en tävling på gång. Vilken är egentligen Sveriges roligaste riksväg? Skriv till oss och motivera nu inte bara...
Det här var den mest P4-tävlingen vi någonsin har haft.
Och motivera nu inte med bara, där bor jag eller där kör jag ofta. Nej, välgrundade argument. Motivera med bra sevärdheter. Gärna med en limrik eller en inspelad sång. Redan nästa vecka korar vi Sveriges bästa riksväg. Och då vill jag vara noga med att det är riksvägar som tävlar. De som har nummer mellan 1 och 99. Inga limlikar om Europavägar och absolut inga om länsvägar med nummer över 100. Sveriges bästa riksväg, skriv till fraga@andersomans.se.
Men E4:an alltså.
Ja, den är inte... Nej,
nej, jag förstår det. Ja, det förstår jag här vad du säger. Ja. Men vilken väg? Gå från typ Treriksröset ner till Sicilien. Visste du det?
Ja, ja.
Att den går hela ner stöveln, ner i klacken och sen ut på Sicilien.
Ja, jag har kört den länge.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för att få hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Oj, oj, oj. Idag lär vi oss mycket.
Ja, verkligen. Vi är tillbaka efter reklamen. Vad trevligt. Vad ska du prata om, Måns?
Jo, det är Johan som har skrivit till oss. Hej på er. Jag har en fråga om bebisar och språk. Jag träffade nyligen en tjej från Chile. Och som vanligt så började jag tänka 1001 steg i förväg.
Oj.
Och funderade på hur det skulle vara om vi fick barn. En viktig detalj är att vi bor i Quebec,
vänta,
Kanada.
Vänta, vänta, alltså, det är inte bara att de har träffats, bara träffades och han började direkt tänka om vi skulle få barn.
Ja, precis. Sån är Johan. Alltså. Aha, han tänker i förväg. Aha. En viktig detalj är att vi bor i Quebec, Kanada.
Aha.
Så de nödvändiga språken skulle vara först franska, följt av engelska, med potentiellt spanska och svenska som tillägg hemma.
Rörigt.
Att barn utan problem kan växa upp i ett tvåspråkigt hem känner jag till. Men finns det en gräns för när det blir för många olika språk? Så man hindrar ungens utveckling? Eller är det bara bra att packa in så mycket som möjligt redan från start? Tack och kram, Johan. Tack för frågan. Anders, hur många språk tror du att ett barn klarar av att lära sig samtidigt? Tror du att det finns en gräns där ungen bara blir förvirrad och knappt snappar upp något språk överhuvudtaget?
Det tror jag absolut. Jag sliter från bakfickan här. 7 språk.
7 språk?
Siffra 7 är ofta en sån här magisk siffra.
Ja.
Vi har svårt att lära oss mer än 7 liksom, siffror i rad eller 7 ord i rad. Så här, vid 7 händer, vi har någon sorts gräns i huvudet vid 7.
Okej, okay, så att vi har svårt att lära oss 7 ord i rad, men 7 språk,
nej, men
det ska
alltså
gå bra.
Nej, men om jag säger 7 siffror till dig så kommer du kunna förhållandevis lätt komma ihåg dem. Men om jag säger 9 siffror så kommer det bli svårare för dig.
Ja, ja, ja. Mm. Mm-hmm. Igår såg jag ett klipp på YouTube från ryska Talang. Det var en bedårande 4-åring som talade 7 språk flytande.
Du försöker få mig cancelad, men du sitter om nätterna och kollar på ryska Talang.
Vad är det för fel på det?
Det är som du kanske, om du har sett nyheterna de sista 2 åren, så är Ryssland inte ett så jättepopulärt land.
Nej, men precis. Men en 4-åring, är det hennes fel att de krigar? Eller en bedårande 4-åring som älskar språk? Nej, är det hennes fel att de krigar?
Nej, men du sitter och tittar på rysk stats-tv.
På YouTube?
Ja, ja.
YouTube är inte ryskt, eller?
Nej, nej, nej.
Fyraåringen talar 7 språk flytande, bland annat ryska, franska, mandarin och arabiska. Vi ska lyssna lite.
How are you? My name is Eli. What's your name?
My name is Bella.
Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something?
Yes.
What are you looking for?
I'm looking for my present.
Oh, that's fantastic.
Hallo, Schatz. Wie heißt du?
Ich heiße Bella.
Und ich heiße Jana. Was machst du hier?
Ich suche mein Geschenk.
¿Cómo estás hoy?
Muy bien.
Muy bien. Qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo?
Estoy buscando mi regalo.
Bonjour, Bella.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, qu'est-ce que tu veux?
Je cherche quelque chose.
Ja, det är bedårande.
7 språk, så bara 4 språk som Johans fråga. Det borde ju inte vara något problem.
Nej.
Jag har läst på sidan Multilingual Parenting, deras frågespalt. Många föräldrar vill lära sina barn supermånga språk på den här sidan. Men experterna säger att 3 åt gången är lagom. Att man ska vänta med det fjärde språket till barnen behärskar de 3 första någorlunda. Så här står det. Tumregeln är att cirka 30% av ett barns vakna timmar måste tillbringas på ett språk för att barnet ska lära sig att prata det språket flytande.
Ja, just det. 30 plus 30 plus 30, då har vi alltså 90, finns inte plats för ett språk till.
Ja, men precis. Sen skadar det inte att exponera ett barn för fler språk. Det är tvärtom en fördel om man ska lära sig språket senare i livet. Men att aktivt söka lära ett barn fler än 3 språk samtidigt är kontraproduktivt, enligt experterna på den här sidan då. Sen skriver de om språkinlärning ur barnets perspektiv. Och det är väldigt uppfriskande, för på den här sidan med Tiger Moms och elitföräldrar som försöker tillverka små 10-språkiga elitgenibarn, så är det gött att någon tänker på barnen.
Ja!
Susie J. Stiles, utvecklingspsykolog vid Nanyang Technological University i Singapore, säger så här om barns motivation. Barn är i allmänhet motiverade att använda de språk som de ser har störst social påverkan. De är mer uppmärksamma på talet från människor de är intresserade av och de människor de vill imitera. Så, för att lära sig ett språk så behöver barn alltså inte bara exponering, de behöver också motivation.
Ja.
Och det här känner jag igen mig i själv mycket väl. När jag gick på högstadiet och skulle välja 3:e språk, ja, då kunde man välja mellan tyska och franska, möjligtvis spanska, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tyckte franska var vackert, spanska lät coolt. Men på den tiden så valde nästan alla tyska.
Ja.
Så då gjorde jag det också. Nu för tiden, när man börjar plugga moderna språk, som det heter, det gör man i 6:an. Och då väljer cirka 58% spanska.
Ja.
22% väljer tyska och 20% franska. Men så var det alltså inte när jag var i den åldern. Du valde också tyska, Anka.
Absolut, och båda mina döttrar har valt tyska.
Jaha.
Jag har försökt övertyga dem att ta spanska, men nej, de tog tyska. Jag frågar varför, de visste inte riktigt.
Jag valde tyska. Utan att veta riktigt.
Nej.
Jag kände inga tyska. Jag hade bara åkt igenom Tyskland. Lyssnade naturligtvis inte på tysk musik.
Nej, och Nena lyssnade du på.
Nena, ja, ja kanske. Ja. Men inget annat. Det var ju sjukt. Ja.
Totenhosen hade du inte lyssnat på.
Nej.
Och det gjorde du rätt i. Det är inga bra grejer.
Nej. Jag hade alltså inga förebilder som pratade coolt tyska.
Ja, nu kanske han, Rock Me Amadeus. Han var ju österrikare, men...
Han sjöng ju på engelska, Rock Me Amadeus, är inte tyska.
Ja, fast inte versen. De är superta. Nej, det kanske är också. Jag kommer inte ihåg. Men det är österrikare. Han är ju från Österrike, det är ju tyska där i alla fall. Ja.
Tvärtom så var min enda exponering för tyska utanför skolan nazister i filmer om andra världskriget.
Ja.
Och varför skulle jag vilja tala som en nazist? Det ville jag inte.
Nej.
Och därför var min motivation att lära mig tyska 0. I vuxen ålder,
ja,
har jag blivit nazist? Nej.
Nej.
Men jag har träffat massa coola tyskar.
Coola tyskar?
Ja, jag hade gärna bott i Berlin och nu hade jag hemskt gärna kunnat prata tyska.
Ja.
Så nu har jag motivationen. Men nu har ju min hjärna stelnat till en fossil. Så nu går det ju inte att lära sig.
Du kommer
något.
Inte ihåg vad vi pratade om i förra avsnittet, Måns.
Nej, det gör jag verkligen inte.
Nej.
Anders, hur i hela friden fick du för dig att läsa tyska på universitetet? Det är så himla konstigt.
Ja, nej, jag hade flyttat upp till Hudiksvall ju.
till universitetet i USA?
Nej, jag gick på folkhögskola, sen så trivdes jag inte där, så flyttade jag hem igen och då skulle jag söka högskolan för att göra något en termin. Och då så var, just hade på Linköpings universitet, var fjärde år så var det fri antagning till tyskan. Så man behövde inte ha de där superhöga, och då kunde jag söka det trots att jag var för sen, och då kom jag in trots att jag lämnade in mina ansökningar alldeles för sent. Så det var det enda alternativet som fanns, och då läste jag tyska och det var fruktansvärt svårt. Jag har ju ingen språkbegåvning alls. Jag slet som ett djur. Med dem liksom, men jag fick ihop de då 15 poäng som behövdes för den tiden för att kunna söka studiemedel även nästa år. Så jag klarade 15 poäng tyska, men det var ett, förlåt, helvete. Jag fick Bauch-problem av det hela i alla fall.
Bauch, vad är det?
Buk.
Bukproblem, magproblem.
Ja, jag var så stressad.
För att sammanfatta.
Ich habe schon lange auf eine Gelegenheit sie zu sprechen gewartet.
För att sammanfatta.
Wohnst du gleich hier um die Ecke?
För att sammanfatta brevskrivaren Johan, jag vet inte om du och den här tjejen bara varit på en dejt eller bara matchat på Tinder. Men sen när ni ska lära ert barn att tala.
Ta tre i taget.
Nöja med tre språk i taget och göra roligt för barnet så att det känner sig motiverat. När det ska lära sig svenska sen, sätt det då inte framför gamla repriser av Nygammalt med Bosse Larsson.
Nej, det är för sig roligt. Det kan jag rekommendera. Nej, den där klippen när Lena Olin är med och är typ 14 år och sjunger falskt, det är ju fantastiskt.
Nej, välj istället roliga program.
Eller Max Fenders, när de dyker upp i Nygammalt, då kör vi går hem till Max. Det ska vi lyssna på nu.
Jag väljer istället roliga program som Hylands hörna, och har du hört den förut?
Bialit kanske.
Bialit, precis, med Lasse Holmqvist. Förra gången till Här i ditt liv.
Allihopa, vi går hem till Max. Och öst i tusen, det blir det. Och med lite plax, ja, då går vi hem till Max.
Vi ska fortsätta med vår mycket, mycket populära programpunkt Tre snabba.
Tre snabba.
Alltså vårt forum för de lite mångnare men kortare svaren. Fråga 1. Hej, min kompis undrar varför det heter just vänsterprassla. Hans gissning är för att man är högerhänt. Jag förstår själv inte riktigt resonemanget, men det kanske stämmer, vad vet jag. Med mycket vänlig hälsning, två muppar från Småland. Mås, vad tycker du om det argumentet? Det heter vänsterprassla för att man är högerhänt.
Ja, men att man gör det man normalt gör, det vill säga ha en normal vardaglig partner, att man gör det med högerhanden och sådär. Nej, jag tycker inte att det låter så himla bra.
Nej.
Jag tycker, men det, man hör ju det, man gör något lite med vänsterhanden, att det är något man gör inte så seriöst.
Ja, det är hur som helst fel. Detta med att vänsterprassla kommer från uttrycket äktenskap till vänster. Och vad är det för äktenskap till vänster? Jo, det är ett så kallat morgantiskt äktenskap. Det vill säga ett äktenskap mellan en medlem av något av Europas furstehus och en person av lägre rang. Ja, det här var ju inte någon bonde eller så. Det var ju någon högadel eller lågadel, kanske någon borgerlig släkt. Men personen med lägre rang inkluderas inte i maken eller makans högre rang trots äktenskapet.
Aha.
Alltså kvinnan och de levande barnen fick genom ett särskilt avtal då inte vara delaktig i bördsrätt eller stånd eller villkor och så. Och vid de här giftermålen då så räckte mannen vänstra handen åt bruden för att visa då att det här var ett sånt här morgantiskt äktenskap. Ett äktenskap till vänster, därav vänsterprassla. Den här typen av äktenskap förekom från medeltiden i Tyskland och i Italien, har aldrig funnits i Sverige. Fråga 2. Det här har vi gått igenom många gånger, Måns. Men det verkar inte fastna.
Hej. Hos oss eller brevskrivaren? Eller lyssnarna?
Ja, det får vi se. Hej Anders och Måns, jag har en liten fundering. Det här är en bra fråga så här i påsktider. Påsken är ju alltid på olika helger, olika år. Och man säger att påsken ligger tidigt i år.
Mm-hmm.
Det finns ju något som bestämmer när påsken ska infalla. Men vem är det som fastställer sånt? Är det upp till alla företag som gör kalendrar att räkna på? Tänk om ett företag som gör almanackor och räknar fel och skriver påsken på fel helg. Och hur många år framöver är påsken bestämd? Kan man veta var påsken ligger år 2050?
Nej, men det finns väl en regel?
Tack för en mycket underhållande podd, Anna-Stina. Anna-Stina, påskens placering bestäms inte av kalendertillverkare. Det här har man nämligen bestämt för evigt tid framöver när påsken infaller. Och man har inte ett möte sådär var 20 år och bokar påsken kommande decennier. Nej.
Hur ser det ut för er i slutet av april? Slutet av april eller slutet av mars är det påsken?
Du har bestämt påsken. Minns du, Måns?
Nej.
Nej, men det är då själva fan. Det ska vara så svårt att komma ihåg hur man bestämmer
påsken. Jag tror att det har något med Jesus att göra.
Nej. Påsken infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Alltså, vänta ut vårdagjämningen. Efter det, vänta ut första fullmånen. Och sen är det då första söndagen efter den fullmånen. Då dog Jesus.
Okej. Och det här kan man räkna ut många år framöver.
Det kan vi se. Och annars dina påsken 2050 infaller 10 april. När bestämdes det här sättet om oss? Jo, det bestämdes på det första konciliet i Nicaea. Ligger i Turkiet, heter idag Iznik. Det var år 325. Det var ett jobbigt möte, Måns.
Jaså? Ja, det konflikter?
Var 250 kristna biskopar från hela romerska riket.
Men detta var ju innan Rom hade kristnat.
Syftet med det här kyrkomötet var att skapa en gemensam troslära för hela kristenheten.
Ja.
Det är en diger uppgift. Det är ett tungt jobb, mycket att bestämma. Så man bestämde till exempel det här då att fadern och sonen och heliga ande var jämställda. Och så bestämde man att de som trodde annorlunda skulle dödas för kätteri.
Jaha.
Mycket sånt att gå igenom. Så sen antar att det var eftermiddag och okej, påsk då. När dog Jesus? Och då,
tänk vilket betydelsefullt möte. Ja. Så mycket de bestämde som har fått så mycket konsekvenser.
Ja, alltså, så första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Ja, det blir bra.
Det tar vi.
Det tar vi. Och så sen dess är det så.
Fika.
Så att Jesus dog lite blandat då. Ja, det blir bra. Nu fikar vi, sa de. Fråga 3. Hej pojkar. Vi sitter här och har en diskussion om hur det är med kändisar och artister. Om de sköter sina sociala medier på egen hand eller om PR-personal sitter med det. Och då kom vi in på er podcast. Jag står för att det är ni som läser och ska försvara till frågorna, men jag får mothåll här. Hur går produktionen till av er podcast? Hälsningar Karlstad Johan med bror och vänner. Andra kändisar, Måns, kan jag inte svara för. Det finns säkert de som har hjälp. En gång har jag medverkat i programmet Bianca.
Ja.
Och jag gissar utifrån vad jag såg att Bianca Ingrosso har ganska mycket hjälp med sina sociala medier. Men det är en gissning. Vi sköter ju
Det behöver inte vara en gissning. Nej. Det är klart att du har någon anställd som sköter dem.
Ja. Vi sköter ju våra sociala medier helt själva, Måns.
Det gör vi. Ja. Med varierande framgång.
Absolut. Vi skriver alla våra manus till det här podden själva.
Såklart.
Vi läser alla frågor nästan. Jag skulle säga att vi läser 950 av 1000 frågor. Det är bara vi. Jag ser, Måns, när jag öppnar vårt mejlprogram, vilka frågor du har läst.
Mm.
De är inte längre så där mörka.
Ja.
Och då läser jag inte de
detta
frågorna.
Detta är ju så här som en mejlprogram funkar. Detta är ju inga konstigheter.
Så när vi spelar in våran podd så har jag ingen aning om vad du har läst på.
Nej.
Vad du ska berätta. Vi spelar in. Du överraskar mig. Jag försöker överraska dig. Vi klipper podden helt själva varannan vecka. Och varannan vecka har vi hjälp av den eminenta Niklas Runsten.
Hello there.
Varje podd skulle jag säga innehåller ungefär 1000 klipp. Och om ni hörde
1000 klipp?
Ja, 500 klipp kanske. Mellan 1000 och 500 klipp. Om ni hörde podden utan de klippen så skulle den vara väldigt, väldigt lång och innehålla väldigt många ljud av typen och ja. Och saker.
Det finns vissa i den här duon som ägnar sig mer åt det där än andra.
Ja. Och mycket inslag skulle vara intressant för ingen annan än ägaren av munnen som själv uttalar ljuden. Det var 3 snabba.
3 snabba.
Ska du åka tåg idag, Ankan?
Nej, jag ska inte åka tåg idag. Absolut inte. Nej.
Så här skriver Martin, hej. Jag gillar precis som ni att åka tåg. Men jag bor i Uppsala och jobbar i Stockholm och den här vintern har det tyvärr varit ganska svårt att vara en entusiastisk tågpendlingsförespråkare då tågen har varit inställda eller försenade ungefär var tredje avgång. Jag roade mig med att skriva ner alla anledningar jag har hört till att tåget är försenat och gjorde en sångtext som jag lät AI göra en låt av. Håll till godo, Martin. Och Halle då alltså. Ja. Vad många olika anledningar till att ett tåg kan vara försenat eller inställt. Den här låten är 5 minuter lång.
Jaha.
Men vi spelar ett klipp.
Ja, det gör vi.
Försenad. Inställd. Blödhalka. Spårarbete. Personalbrist. Fordonsbrist. Förarbrist.
Ja, visst.
Jag tror jag dör. Det saknas konduktör.
Vilken hitlåt! Tusen tack, Martin.
Vi lägger såklart ut hela låten på vår Facebook-sida. Fråga Anders och Måns.
Det var allt vi hade att bjuda på det här avsnittet av podden Fråga Anders och Måns.
Skriv fler frågor till fraga@andersochmans.se. Och vad trevligt jag har haft det. Och vi hoppas att vi ska ha lika trevligt redan nästa vecka. För då är vi tillbaka tills dess. Ha det så bra.
Puss och kram.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.